Velkommen,
velkommen. Tack så mycket.
Jag måste säga att jag fick riktigt tårar i ögonen. För att det var ju så spännande att komma regn eller komma dit. Och det kom ju riktigt sån där snöflingor eller ja.
Hagel.
Ja. Idag så kom de här nordiska kungligheterna och Islands presidentpar på besök till Helsingfors. Har du följt med det här?
Jag har följt med varenda minut som kom i tv. Och jag tycker att man borde ha fått se lite mera ännu. Men det var helt fantastiskt att de kunde undvika de där värsta hagelskurarna. Eller vad man ska säga. Men att jag måste säga att jag fick ju lite minnen av egna såna här. När man har stått och väntat och vill titta på kungligheter. Det var svenska kungafamiljen, det var Sibylla och flickorna Desiree och Birgitta. De skulle då besöka Barnetsborg som var ganska nytt där i Töle. Och då gick jag dit med mina två små flickor Andrea och Ulrika. Och det här var 1955. Så stod jag där med mina flickor. Och mina flickor hade varsin bukett som de skulle ge åt varsin prinsessa. Och så hände det något så hemskt. Och det var det. Att de båda tyckte att den där Desiree var så ljuvligt söt. Och båda rusade till henne och gav sina blommor åt henne. Och Birgitta blev utan. Och det blev ett så hemskt slagsmål mellan mina flickor. Och min Ulrika som då bara var 3 år. Hon är ännu bitter över det. Att hon liksom blev, att man grälade på henne. För det var hon som hade gjort fel. Det var så underbart att i de här svenska tidningarna. Så fanns det bilder sen av de här mina små flickor. Och så stod det att fattiga finska barn ville ge blommor åt sina beundrade prinsessor från Sverige.
Du måste ju fråga, var de så fattiga?
Nej, inte var de så fattiga. De hade sina bästa kläder på sig. Jag är född på Eira sjukhus 1929 och min pappa var ju då läkare. Det var 2 år sedan när jag blev Mänsälä flicka. Och det var så härligt, mycket grannar från de där små gårdarna.
Så hela det här umgänget, var det liksom på finska?
Det var på finska. Egentligen var det ju sorgligt sen att tentera in till Grankulla samskola.
Ja, varför måste du, var du tvungen att åka till Grankulla samskola?
Ja, det var det att mamma och pappa båda är finlandssvenskar. Båda ville att deras barn skulle bli finlandssvenskar och det fanns inte någon svensk lärdomsskola, så det var på något vis naturligt. Det var ju sen en upplevelse, det där elevhemmet. Vi hade hemskt lite egentligen att göra med de där Grankullaborna. Vi blev en lite egen grupp som kanske inte alls var så fina för de där. Grankulla hade sin höga adel på något vis, eller vad ska jag säga. Och vi var sen de där Elevis-flickorna och pojkarna. Ja, jag fick ett smörpaket en gång hemifrån. Och jag var så stor flicka redan att jag skulle på någon fest där jag skulle ha lite finare klänning med. Och jag ville ha en parfym och så bytte jag. Det var en av flickorna som hade fått franska parfymer någonstans ifrån. Och så bytte jag ett paket smör mot en liten flaska fransk parfym. Och så skulle jag riktigt parfymera mig ner på den här festen. Och det mesta spillde jag ur. Så att jag luktade väl alldeles hemskt och det var den gången. Vet du, jag hittade en dagbok här för några dagar sedan som jag lite läste i. Och den var från, jag var väl då en 15. Och det var en av de här pojkarna där på elevhemmet. Jag var så kär i honom, så kär i honom. Allt handlar bara om mina drömmar, om vad allt vi skulle göra. Och vad han skulle göra. Och hur han skulle kyssa mig och var han skulle kyssa. Det var sen så att jag måste alltid trösta honom, för han var alltså en stor idrottsstjärna och deltog i tävlingar. Och det var någon hemskt fin skidtävling han borde ha vunnit, men han blev bara andra. Och jag skrev där att hur jag tröstade honom, hur jag tog hans huvud i mina armar och det där. Och det här var väl någonting som jag liksom inbillade mig, att, det där, att jag skulle trösta honom så här. Sen var vi nog på sådana hippor hemma också. Och jag har beskrivit nog sen där att vad den ena gjorde och den andra gjorde. Och det gjordes nog ganska mycket. Det här
var det liksom rojsigt, eller hur var det?
När man gick lite skilt och pussades.
Ja. Vad var tillåtet och vad var inte tillåtet?
Det var nog, nej, jag vet bara att det var nog många lyktstolpar under många lyktor. Jag har stått och pussats med olika där på, eller med ett par stycken.
Ja.
Men man hade ju ingen ställe, det stod vidare att gå till. Det här deras sexliv, nu var det ju mycket sex som man... Som man tänkte på så, men det var nog ganska oskyldigt. Man hade läst böcker som egentligen var så att man inte fick läsa dem. Och inte var det något att prata om, några kondomer och så. Det finns ju nu någon som heter Komikesa, eller vad heter det? Det är ju en sån grupp som dansar och sjunger bara om användningen nu av komiker. Alltså,
det kommer varje sommar en ny hit då,
jo,
som handlar om
jo.
Det. Vad fick dig att söka till Helsingforspolitiken?
Det var mitt samhällsengagemang överhuvudtaget. Att jag hade blivit uppvuxen i ett mycket socialt tänkande eller samhälleligt tänkande hem. Pappa var läkare, kommunalläkare, och pappa tog ofta med sig sina barn på sina sjukresor i det här bygden. Inte patienten, vi fick bli ute och vänta på gården eller gå omkring och titta. Men i alla fall, vi fick en väldigt bra inblick i hur många olika sorters människor det finns. Från de mycket burgna på stora gårdar till riktigt fattiga människor som bodde i små stugor, fallfärdiga. Och pappa jobbade för alla och mamma jobbade för alla. Det här Olympiastadion, det var nog en symbol för mig, min man och jag. Så, och om vi börjar gräla om någonting hemma så brukar vi ibland säga, nu ska vi inte mera gräla. Vi ska titta om det finns något kiva på stadion, och så går vi ut till stadion och så går vi och tittar på någonting, en fotbollsmatch eller någonting. Stadsfullmäktige bestämmer vilka som kommer och sitter i den direktionen, i den styrelsen. Alla som vet och känner till det vet ju att Erik von Fränke var den som lät bygga Olympiastadion. Och efter honom blev det Viktor Prokopé. Och när Viktor Prokopé tyckte att han inte orkar kliva upp mera i det där tornhuset där de där mötena hölls. Man får kliva upp för mycket trappor för att komma. Och så blev liksom platsen ledig som fullmäktige skulle bestämma om. Jag sa att jag vill hemskt bra gärna ha det här. Passar det inte? Och de var lite förvånade i min grupp, i svenska gruppen. Sen var det från andra grupper som de sa att ja, det har ju alltid varit någon svensk som har varit ordförande för stadion. Så att det där, och den här gången låt nu att och så fick jag den posten. När jag kom första gången upp till stadions ja. Stora kansli där så fick jag höra av honom, verksamhetsledaren för själva huset, att nu blir det hårda bud, för nu blir det en stor reparation.
Det var alltså 89.
89. Och det skulle vara färdigt 92. Och jag tänkte, sen satt man på sitt första styrelsemöte. Det var ju ingen sak bara att vara ordförande för ett möte. Men sen när vi kom liksom till sak, så var det, hade jag funderat faktiskt på någonting. Och jag sa någonting. Och sen var det alldeles tyst. Och så var det en av herrarna som bad om ordet, sa precis samma sak men med lite flera ord. Och då sa alla de andra herrar, nej men det här var bra, att det här borde man ha tänkt på. Och vet du att jag var så dum att jag pepade, mutta minä hän sanoin jo tämän. Jag har ju sagt det här,
yeah.
Men se du inte brydde, de säger något om, inte trodde de att jag kunde veta ett ord nu om någonting sådant. Och det märkte jag nog hemskt mycket under de här mötena. Att de var kunde vara vänliga annars sådär. Men alltså det var enda gången jag har fått uppleva det som Nästan alla kvinnor som har varit med i politiken eller i någon slags sån där, att som kvinna så att man får jobba 10 gånger mer för att klara av en del saker. Det man, nu blev man lite sur och lite ilsken sådär. Sen det som kanske är intressant och som ibland jag lite harmar. Ingen försökte någonsin korrumpera mig. Det skrivs nu om alla stora byggen, alla metron och saker och sånt. Så det är ju alltid någon som har försökt med korruption. Att man kan nu skaffa det. Ingen har försökt korrumpera mig. Och jag tycker att det är sen harm att jag så kanske har fått en minkpäls eller någonting sånt.
Din tid i fullmäktige och kommunalpolitiken, du har ju varit länge där.
68 till 2000.
Vad kämpar du för? Vad har du för minnen därifrån?
Det hemskt goda kamratskapet. Det finns det fanns ju de farbröderna som alla var 20 år yngre än vad jag är nu. Men som till exempel Jutta Siljakus och jag, så vi, det var ju något hemskt när vi talade för barndagvård och sånt. Och sen hör vi de här herrarna säga att de måste sluta nu med att få att alla barn ska på barnhem. Och de trodde visst inte skillnaden på barndagvård och att man kastar barnen på barnhem för att man inte vill sköta dem mera. Att det var ju en viss kamp inom gruppen kring oss som var radikala och det här med det här sociala och kvinnosaken. Men de flesta herrarna var ju med oss. Men det fanns ju de några som inte riktigt brydde sig. Jag hade ett heltidsjobb på folkhälsan och det måste jag säga att det var 2 underbara saker, stadsfullmäktige i Helsingfors som svensk och folkhälsan, en svensk organisation. Hur bra det här passade i det som hand i handske eller det handsken i handen. Så det här var någonting, om man talar om ens arbete, som jag tycker att passar mig bra. Och det här och sen med guldkanten och Olympiastadion till, så var det ju roligt.